Då skulle vi ikväll titta på ytterligare två utav de små profeterna i slutet av Gamla testamentet. Nu har vi två kvar och så ska vi titta lite på Uppenbarelseboken. Så har vi gått igenom Bibelns böcker. Man går ju väldigt snabbt förbi de här små profeterna och uppehåller sig inte så mycket vid dem i regel. Men jag tycker om det där bibelstället eller bibelorden som talar om att varje bok i skriften är inspirerad av Gud och nyttig när man undervisar. Och Habakkuk, det var en profet som ledde Juda på 600-talet. Vi vet ganska lite om honom, men vi vet att det var en man som ställde frågor och som fick svar. Precis som många människor i vår tid, med många varför som finns. Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du hör, klaga inför dig över våld utan att du frälser? Han ställde den här frågan varför det går en ogudaktig väl och var Guds rättvisa fanns. Och jag menar, det är ju inget som bara var för den tiden, utan det har vi ju än idag. Hur människor ställer de frågorna och brottas med de problemen. Och i den 73:e psalmen i Saltaren, där framställer psalmisten Asaf precis samma frågor. Han undrar varför det går en ogudaktig väl. Och själv hade han det jobbigt. Och säger sannligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tådde mina händer i oskuld. Jag var dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Medan han såg att det gick de ogudaktiga väl. Men så kom han till besinning och såg in i Guds heliga rådslut. Och så såg han vad slutet skulle bli. Då säger han, dock förblir jag städs hos dig. Och när jag har dig då frågar jag efter intet på jorden. Det är lite grann av det där som vi var inne på i söndags förmiddag. Med lidande och prövningar som möter. Men känner vi vad vi har i vår grund, vår styrka, då är det här trygga, det här starka. Jag förblir alltid hos dig. Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Denne man, en tänkare och trons man, han såg så här och förstod att Juda måste falla. För babylonier och kaldéer, de hade förenats under Nebukadnessar. Men varför skulle en så syndig nation besegra en som var mindre ond? Det kunde han inte förstå. Det kommer hans varför. Men så har vi någonting som är intressant här. Mer än något annat kanske. Enligt judisk tradition så har Habakkuk reducerat Gamla testamentets bud till ett enda. De 613 bud som fanns i Gamla testamentet har han reducerat till ett. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Känner du igen det uttrycket? Det andra kapitlets fjärde vers. Där har vi det. Se, upplåst och orättrådig är dennes själ i honom. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det är den personliga tro som vi ska leva genom. Och det här är ju citerat sen då i Nya testamentet. Jag håller ju till i Romarbrevet på söndagförmiddagarna gör ibland. Och där finns det i första kapitlet 17 vers i Galaterbrevet 3 och 11 och Hebreerbrevet 10 och 13. Just den här sanningen. I min handledning här så har jag också ikväll tre punkter. Först har jag de fyra första verserna där det är Habakkuks klagan. Sen lite längre fram så har vi Guds svar. Och sen tack och lov så avslutar det med en lovsång. Det låter väl bra? klagan, bön, svar och lovsång. Så om du klagar eller om du ber eller har varför och frågor och när du vänder dig till Gud, så ska Gud ge svar. Och sen ska det bli lovsång. Och lovsång ska vi ha. Och ska vi få lovsång, då måste vi börja med att vi vänder oss till Gud. Upplever hans ingripande och hans hälsning och hans svar. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du hör? Klaga inför dig över våld utan att du frälser? Varför låter du mig se sådan ondska? Hur kan du själv skåda på sådan orättrådighet, på det fördärv och det våld jag har inför mina ögon? Så uppstår ju kiv och så upphäver sig trätor. Därigenom blir lagen vanmäktig och rätten kommer aldrig fram. Ty den ogudaktige snärjer den rättfärdige, så framstår rätten förvrängd. Han klagar över världssituationen. Han hade levt under kung Josias reformation. Han hade sett Assyrien försvinna. Han hade sett Nebukadnessar få makt. Och våldet tilltog allt mer och mer. Och Gud gjorde ingenting. Han är ju precis som en människa i vår tid. Så fortsätter han och så klagar han över situationen i Juda. Över laglöshet och över förtryck. Lagen som blev lagen blev vanmäktig och rätten kom aldrig fram. Och i det 13:e versen står det: du vilkens ögon är för rena för att se på det onda, du som inte tål att skåda på orättrådighet, hur kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla när den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom? Då har vi det där förtrycket som fanns och som flera profeter påtalade. Och i det andra kapitlet läser vi verserna 18 och 19. Vad kan en skuren gudabild hjälpa, eftersom en snidare vill slöjda sådan? Och vad en gjuten gudabild efter falsk vägvisare, eftersom dess formare så förtröstar på den att han gör sig stumma avgudar? Ve dig som säger till stocken, vakna, och till den döda stenen, vakna upp. Kan en sådan ge någon vägvisning? Visst är den överdragen med guld och silver, men alls ingen ande är i den. Vi möter som så många gånger avgudadyrkan, synd och förfall. Men Habakkuk vänder sig till Herren med sin klagan och sina frågor. Men Herren är i sitt heliga tempel. Må hela jorden vara stilla inför honom. Och så kommer vidare här det svar som Gud ger. Det börjar redan i det andra kapitlet. Andra vers. Och Herren svarade mig och sade. I den första versen, märk här: jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill speja för att se vad han ska tala genom mig och vilket svar på mitt klagomål jag ska få att frambära. Det var troen. Han trädde fram inför Gud för att vänta vad han skulle få för svar. Vad Gud skulle säga. Och vi skulle nog träda fram kanske lite mer frimodigt och säga: Herre, vad ska du frambära genom mig idag? När vi ska tala till folket. Och när vi ska bedja, så borde vi nog lite frimodigare träda fram och säga: nu ska jag stå här och se vilket svar Herren ger mig. För Gud insåg ondskan, men han visste ju också att de själva skulle förgås genom sin ondska. Och våra varför, de finns därför att vi inte alltid ser slutet på en gång. Låt mig återknyta till det här med prövningar och problem. Ni som var med i söndags förmiddag, ni minns kanske vad jag sa då. Att vara stolt över prövningar. Jag talar om ett stolthet över personliga problem. Och det där har människor svårt att förstå. Och speciellt om man är då i en svår situation så säger man det där, det ställer jag inte upp. Och jag mötte det i söndags förmiddag efter predikan. Någon som hade upplevt det så. Men när vi fick tala med varandra, så det var mycket, mycket gemytligt och fint samtal. Så det var inget annat. När vi hade samtalat en stund så kom det fram ett leende och ljuspunkter och flera saker i denna stora, svåra situation att tacka Gud för. Och så är det, i varje svår sak så finns det saker att tacka Gud för. Och när vi klagar, då är det oftast för att vi har inte sett slutet på en gång. Vi vet inte vad det är som ligger framför. Men vi ska ha en trygghet i att vi är i Guds hand och att han vakar över oss. Och ibland tar Gud lång tid på sig för att visa sin plan. Har du upplevt det någon gång? Jag har gjort det. Oj, 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 vad man får vänta. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Och så när han talar om Herrens tillkommelse, eller Herrens dag, Petrus, så skriver han vidare: det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Tänk om vi kunde ha lite mer tålamod, och om vi kunde lära oss att se med lite evighetsperspektiv på saker och ting. Då skulle vi känna mycket, mycket större tålamod, även när vi får vänta. Gud kommer sent ibland, men aldrig för sent. Och han har en plan med varje dröjsmål. Allt som han väntar med, det är en speciell plan med. Och jag vill här som avslut på det här bara betona att när vi beder, så ska vi förvänta oss ett svar från Gud. Och min personliga erfarenhet är att vi inte lyssnar tillräckligt till Gud. För om du beder, då ska du få det du beder om. Och om du inte får det du beder om, så ska du få ett svar från Herren. Ett besked. Och det beder jag att jag ska få. Om jag inte får svaret så att jag får just det jag beder om, då vill jag ha ett besked. Och när Paulus bad om att det skulle bli slut med den där törntaggen, när Satans ängel som slog honom, kinnpustade honom, så fick han inte befrielse. Han fick inte vad han bad om, men han fick ett besked, eller hur? Vad sa Gud? Min nåd är dig nog. Eller min nåd är allt du behöver. Jag tror att jag har nämnt det här en gång. När ni vet att ni allesammans nu, många av er nickade instämmande när jag sa det här. Vi citerade den här versen. Min nåd är dig nog. Men vad innebär det? Vad är det egentligen? Kan vi förklara det? Jag citerade då i söndags förmiddag: den nåd som vi nu lever i. Då talade jag om att nåden här, det innebar att vi hade blivit förda inför Gud. Liksom man blir förd inför en kung. Det var som att komma in i en lugn hamn. Jag talade om att det innebar tillträde till Gud. Det innebar frid med Gud. Så uttryckte jag det. När jag en gång ställdes inför den här frågan. Det var faktiskt hemma vi hade lagt oss. Och gitten kom det här. Vad menas det egentligen med uttrycket min nåd är dig nog? Och då ska jag försöka förklara det. Och jag märkte att jag kunde inte göra det riktigt. Då gick jag upp och slog upp Levande Bibeln som har varit mig till hjälp många gånger. Och där stod det så här: jag är nära dig alla dagar. Är inte det tillräckligt för dig? Och jag har väldigt förtroende för den här parafrasen, därför att jag vet hur den har kommit till genom Ken Taylors studier. Och då tyckte jag såg det, den här Paulus i sin förtvivlan. När han bad gång efter gång och så säger Herren: jag är nära dig alla dagar, är inte det nog för dig? Med törntaggar och allt som du möter, jag är dig nära alla dagar, är inte det nog för dig? Och tänk att du och jag får leva i det här. Och det vill Gud ge oss som svar. Och vad du än ber om, så vill Gud ge dig en hälsning, en övertygelse, en tanke som du kan vila vid. Jag tror att vi behöver betona det, så att vi riktigt känner att Gud har, eller att vi har nått Gud med vår bön. Det tredje kapitlet, det är Habakkuks lovsång. Och Herre, jag har hört om dig och häpnat. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Låt oss erfara dem i dessa år. Mitt i den vrede må du tänka på förbarmande. Efter allvarlig bön uppenbaras Guds härlighet. Och det var precis vad Habakkuk upplevde. Vi hade vårt äldstemöte idag. Så, en sån här fina samlingar vi har den här stunden innan. Så var det några som talade om bönemötet igår på tisdagen. Alltså det är så fina samlingar. Så har man varit där, så längtar man dit igen. Och då hade man ett allvarligt bönämne. Man bad för den speciella situationen i Sovjet med vår statsminister som är där. Och det var ett fint bönämne. Och det var en allvarlig bön. Men när bröderna talade om det här, så talade de helt plötsligt om vilken härlighet de upplevde. Och man tänker, man ber det för ett allvarligt bönämne. Jag vet inte om ni bröder som var med på äldstemötet tänkte på det själva. Man ber det för ett sånt allvarligt bönämne. Och så helt plötsligt så fylls man av en sån glädje, som man talade glädjestrålande om det bönemötet. Och det bönämnet. Och precis så är det, att efter en allvarlig bön, det kan vara en klagan, så uppenbaras Guds härlighet. Och det är det vi ska be att vi får mer utav. Och vi har du möjlighet att vara med på tisdagarna. Och vi kommer också här nu framöver, jag kan nämna redan nu, att i vissa söndagsmorgnar, när vi möts några stycken här, istället för att ha en predikan, så ska vi ha ett bönemöte. Och inleda söndagen med en liten bönedag. Att på söndagmorgonen ha en bönesamling. Att vi i allvar får komma fram inför Gud med vår klagan. För vi har så mycket som vi klagar över. Men så ska vi få uppleva Guds härlighet. Och så börjar vi 9:15 med bön och klagan. Så när vi sen går in i förmiddagsgudstjänsten som ska hållas 11:00. Då är det jublande lovsång. Det var ni med, det märkte jag. Det ska bli verkligen fint. Den 17:e och 18:e versen i det här kapitlet ska jag bara nämna om. Ja, fikonträdet blomstrar inte mer och vinträden ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel och fälten alstrar ingen gröda. Fåren rycks bort ur follorna och inga oxar finns mer i stallen. Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud. Och Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder. De här verserna, de tonsattes och de sjöng man vid gudstjänsterna bland judarna. Den här lovsången som kom efter en klagan. I det här kommer fram att Herren, han kontrollerar hela universum. Om du läser igenom det här kapitlet, då har du säkerligen gjort innan du kom hit. Och där har vi det i moderna ord uttryckt. Han håller hela världen i sin hand. Gud kontrollerar hela universum. Det tycker jag är en fantastisk tanke. Vi finner också det som också möter oss hos Jesaja 55 och 9. Att vi inte alltid med våra tankar kan fatta Guds planer. De är höjda över allt det där. Och det tycker jag är väldigt stort. För tänk vad Gud skulle vara liten om jag kunde fatta allting. Jag med min begränsning. Nej, jag tycker det är stort att jag inte kan fatta allting och begripa allting. Gud är så stor. Hans tankar är så höga. Vi finner också här. Jag läser inte varje vers, men jag gör det här för de anteckningar för dig. Av det här kapitlet framgår hur vi alltid kan lita på Gud. När det kom en mängd varför, en mängd frågor, en klagan. För det var faktiskt ett femfaldigt verop som du mötte i sammanhanget. I det sjätte versen, nionde, tolfte, femtonde, nittonde, tjugonde så var det bara ve och så var det klagan som kom fram. Men här så upplever vi att vi kan lita på Gud, att när vi älskar honom så samverkar allt till det bästa. Och det upplevde Habakkuk. Innan han avslutade sin bok, då var han klar över det. Och det är inte alltid som Gud undanröjer alla problem. Men han ger oss den här förvissningen och övertygelsen om att vi kan lita på honom.
Vi lovar att vi ska få ha bara sol och himmel så blå, seger förutan kamp eller strid, vandring på rosor hela vår tid. Men som vår dag är, kraft skall vi få. Det har Gud lovat, ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i var strid. Att vara med oss, nu och alltid. Har ej lovat bredda vår steg, göra bekvämt för dig eller mig, taga bort allt som går oss emot, var liten sten som stöter vår fot. Men som vår dag är, kraft skall vi få. Det har Gud lovat, ge oss ändå. Ljus på vår vandring, hjälp i var strid. Att vara med oss, nu och all.
Och även om det är svårigheter så finns han där. Och här möter vi reformationens nyckelord. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och det är ju intressant att en sån här liten profetbok, att den har kommit att betyda så väldigt mycket för hela reformationen. Att det var den nyckelordet man hade. Mina vänner, vi fortsätter med profeten Sefania. Namnet betyder Herren beskyddar. Han profeterade under Josias tid. Josia mötte vi ju tidigare. Och mycket, mycket sannolikt var han medlet till den reformation som Josia medförde. Det var nu 50 och 70 år sedan Jesaja och Mika hade tystnat, och så trädde Sefania fram och följdes då tätt av Jeremia och Habakuk och Badja och Hesekiel. Och sen har jag skrivit så här: synd, förfall och politisk otrygghet präglade tiden, samtidigt som där fanns en hunger efter väckelse. Och när jag nu i går kväll och i morse samlade igen för det här, så stod ju så klart för mig att det är ju precis som vi har det i vår tid. Va? Synd och förfall och politisk otrygghet som aldrig förr. Men så är det en hunger efter väckelse. Fast vi inte riktigt kan analysera den där. Men väckelsen finns, eller hungern finns där. Men man vet inte vad det, man hungrar efter. Och det som är så skrämmande, det är nog att vi som kristna många gånger försitter våra tillfällen och visar människorna att vi har det de hungrar efter. Man söker på alla möjliga vägar. Men det är kännetecknande en sån tid att det blir hunger efter väckelsen. Och om man läser den här boken då, så märker man att den präglas av domsförkunnelse. Men från det tredje kapitlets nionde vers: se, då ska jag ge åt folket nya renade läppar, så att de allesammans åkallar Herrens namn och enigt tjänar honom. Där möter vi en annan ton. Gud framställs här såväl som kärleksfull men också som sträng. Och Sefania, han visar här i den här boken hur en kvarleva skulle bli befriad från fångenskapen, hur hedningarna skulle bli omvända och att man en dag skulle tillbe Gud på varje ord. Och här har jag väl, bara två punkter. Och då har jag först domen då som kommer på grund av synd, och så välsignelserna över Israels kvarleva. Detta är Herrens ord som kom till Sefania. Det här uttrycket, det finns hos de flesta av de här 12 profeterna. Jag tror det är 11 av dem som har det här uttrycket. Och vi märker hur domen enligt det här ska drabba allt. Människor, djur, avgudadyrkare och till och med likgiltiga människor. Jag ska läsa: jag ska rycka bort och förgöra allt vad på jorden är, säger Herren. Jag ska förgöra människor och djur. Jag ska förgöra fåglarna under himlen och fiskarna i haven. Det vacklande riket tillsammans med de ogudaktiga människorna. Ja, människorna ska jag utrota från jorden, säger Herren. Jag ska räcka ut min hand mot Juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota från denna plats Baals sista kvarleva, avgudaprofeternas namn tillsammans med prästerna, dem som på taken tillber himlens härskara och dem som tillber Herren och svär vid honom och svär vid Malkan, dem som har vikit bort från Herren och dem som aldrig har sökt Herren eller frågat efter honom. Människor och djur, avgudadyrkare, men också de likgiltiga, de som aldrig har frågat efter Herren eller sökt honom. Och det här, det är en förutsägelse då om om Nineves fall, som är förutsagt här, det som ägde rum inom ungefär som år 612 som jag har nämnt. Men det är också något som vi bör tänka på, Herrens dom. Och jag har ju nu i Romarbrevet talat om dom och straff och hur vi måste ha med i vårt medvetande att samtidigt som Gud är kärleksfull, så är han en rättvis domare som låter straffet drabba all synd. Domen beskrivs här i första kapitlet från verserna 7 till 18. Här talar han till furstarna. Han framhåller att rikedom inte kunde bevara. Han talar till dem som aldrig trott på Gud. Här talas om Herrens dag, nämnt 7 gånger. Och det är en tidsperiod när det talas om i det här sammanhanget. Det är inte bara om domen som det då handlar, utan profeten skådar också in i framtiden om den kommande vedermödan som vi läser i Uppenbarelseboken 6 om. Ja, det som profeten såg in i också. Därför att de har syndat mot Herren. Och vi vet att ett straff kommer att drabba. Därför att människor har syndat mot Herren. Men i andra kapitlets 3 första versar läser vi, jag läser den tredje versen. Sök Herren alla ni ödmjuka i landet som håller hans lag. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kan hända bli ni så beskyddade på Herrens vredes dag. Som om domen kunde undvikas. Och när jag läser det här då tänker jag på det många av oss minns så väl. Om dom över Sverige. Anton Johanssons profetior och Birger Claessons bok Dom över Sverige. Allt det här som skulle gå över vårt land. Det var så klart i syner och det skakade om oss riktigt. Och man hade nästan kunnat precisera det till år 1953. Och jag var ju med då så jag minns det så väl. Men samtidigt i dessa profetiska budskap så var det då hela tiden uppmaning till bön. Och det var då i början på 50-talet som vi upplevde det vi kallar förnyelseväckelsen. Man upplevde den väldigt starkt i den här församlingen, det vet jag. Många församlingar upplevde en sån där enorm framgång, enorm väckelse. Algot Niklasson som var här och predikat hos oss nu blev använd av Gud på ett speciellt sätt. 24-årig evangelist. Folk stod i kö utanför Philadelphia-kyrkan, utanför Södermalmskyrkan och här också för att vara med på möten. Det var nöd i människors hjärta när man bad och jag tror inte de hade fel profeterna som talade om dom över Sverige. Men jag tror att Gud grep in som svar på folks bön. Och det där får mig att tänka på vad ska komma så vi vaknar upp och börjar bedja nu. Så vi får en ändring på situationen som det nu är. Visserligen är det i Medelhavet det är oroligt, men vi vet inte när som helst så kan det vara alldeles inpå oss. Så vi har ju upplevt våld så nära de här kvarteren så vi liksom upplever otryggheten. När ska vi vända om? Jag tror vi skulle behöva en sådan riktigt uppvaknande så att Gud höll domen borta från vårt land. För jag tror att Gud ska använda Sverige. Vem var det jag talade med idag som sa det här? Eller om det var någon på äldstemötet. Att Gud ska använda Sverige ännu en gång. Detta land som har betytt så mycket för missioner. Det ligger så starkt på mig. När det gick ut missionär här för ungefär snart 150 år sedan. Och vad det betytt för många länder. Amerikas kristna liv, det har mycket färgats av skandinaver som kom över dit. Det var gudfruktiga människor som kom dit. Och Sverige har påverkat stora delar av världen. Och jag tror att vi ska kunna göra det än en gång. Med så många kristna som finns här. Om Gud verkligen får röra vid oss. Men som det nu är så upplever vi som domsmålen vilar över oss. Må Gud hjälpa oss att ödmjukt söka Herren. Så att vi får ännu en nådad tid. Här talas om dom över kringliggande folken. Och det här som står nu. Om du läser i andra kapitlet, verserna 4-15. Det bekräftas sedan av Herodotus, historieskrivningens fader. När han talar om hur skyterna härjade i Filistén och på kustslätten. Precis landsträckan med havet som står talat om här. Och det blev också en betesmark där beduiner kom att hålla till. Och i det tredje kapitlet så står det om domen över Jerusalem. Ve henne, den motsträviga och befläckade staden, förtryckets stad. Där hör vi det igen. Förtrycket. Andlig otrohet. Förtryck av de fattiga. Precis som Hesekiel och Amos talar om, så får Sefania komma in med det också. Och här är det andra kapitlets tredje vers. Där, som jag citerade förut, så förstår vi att synderna fanns kvar. Mika hade talat om det. Sefania ser också domen vid ändens tid. Hela jorden förtärs. Men här talas i det tredje kapitlet om frälsning för alla. Se, då skall jag ge åt folken nya renade läppar, så att de allesammans åkallar Herrens namn och enigt tjänar honom. Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. Det här som löftena bryter fram och ljuset kommer och man skymtar något av en världsvid väckelse. Från den elfte versen i det här kapitlet och till dess slut så har vi välsignelser över Israels kvarleva. Det är de som tror på Messias. Det är en fröjdesång. Och här har vi fullbordan av löftet till Abraham. Ni kommer ihåg från första Moseboks 12 kapitel, de tre första verserna. Låt mig påminna om dem. Och Herren sade till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är det som ska ske. Det hade inte tidigare skett någon gång. Det skedde inte efter återkomsten från Babel. Och inte heller när Kristus Jesus kom till jorden. Men det ska ske. Det syftar på den dag då Herren sitter på Davids tron och folket samlats från jordens alla hörn. Välsignelse över Israels kvarleva. Ni ser att de här profeterna som vi nu hittills har talat om, vi har nu då två kvar. Malaki har vi läst redan. Vi hoppade ända fram dit, men vi har Haggai och Sakaria kvar. Som vi har läst det nu, så är det hela tiden samma budskap. Det är ett domsbudskap, men samtidigt om nåd. Och så är det för den tiden, men så också är det i framtiden. Och när man ser hur dessa profetior går i fullbordan, det är då man får sån här väldigt tro på bibelordet. När allt hittills har gått i fullbordan, så vet vi att resten också ska gå. Och då vet vi att Bibeln är sann. Att Guds ord är levande och kraftigt. Och det är därför som vi vill läsa det. Och må Gud hjälpa oss att ta emot det.